lyssnar på Tolkning pågår, en predikopodd. Idag är det jag, Jenny Grimbäck, prästkandidat för Göteborgs stift, som tolkar tillsammans med
Stina Tysk, som också är prästkandidat för Göteborgs stift.
Välkommen Stina.
Tack.
Vi ska tolka evangelietexten för påskdagen, och det är Markus evangeliet, Markus-serien det här året. Har du lust att läsa texten för oss, Stina?
Absolut. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria Jakobs mor och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja Jesu kropp. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp. Och de sa till varandra: vem skrullar bort stenen från graven åt oss? Men så fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitta där till höger. Och de blev förskräckta. Men han sa till dem: var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått. Han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna: han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom, som han har sagt er. Då lämnade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de sa ingenting till någon, för de var rädda. När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria från Magdala, från vilken han hade drivit ut 7 demoner. Hon gav sig iväg och berättade det för dem som var tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. När de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det. Därefter visade han sig i annan skepnad för 2 av dem medan de var på väg ut på landet. Också de gick bort och berättade det för de andra. Men inte heller de blev trodda. Sedan visade han sig också för de 11 medan de låg till bords. Och han förebrådde dem deras otro och halsstarrighet, då de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden.
Jag måste direkt fråga, vad betyder halsstarrighet?
Jag sökte upp det här ordet och det betyder envishet, förstockad, tjurskallighet, något sånt.
Deras otro och tjurskallighet. Mm. Jag tänkte vi kanske också ska säga att vi har en tredje varelse här. Vi har en hund, om det hörs i bakgrunden. Hunden Pasha.
Ja, som ligger och sover, men vet aldrig.
Stina, vad fastnar du för i den här texten? Är det någonting som du studsar till på?
Det finns väldigt mycket att hämta i den här texten, tänker jag. Men om man läser texten liksom i sin kontext i evangeliet, så studsar jag ju till vid det här att, alltså att kvinnorna får en så stor roll.
Mm.
Som inte har egentligen att göra så jättemycket med att de är kvinnor. Utan i andra texter kan det vara att kvinnorna är i en situation av hushållsarbete eller i sån tydlig liksom kvinnoroll, men här så får de ett mycket mycket större roll. Så det brukar jag, det tänkte jag på när jag läste den.
Mm. De är budbärare.
Precis. Vad fastnar du vid?
Jag fastnar vid att det är ganska rörigt efter uppståndelsen. Att det är, alltså dels det här att de inte tror på Maria från Magdala. Och sen så, det är så mycket som händer där de sista raderna. Han visar sig en annan skepnad för de 2 medan de var på väg ut på landet. Det är väldigt komprimerat och det är mycket som händer. Och det är, ja, rörigheten i Markus-texten fastnar jag för. Och att det ryms i uppståndelsen, så ryms det tvivel, oro, rädsla. Allt det där finns med i påskdagens evangelium. Och det tycker jag är rätt skönt.
Mm. Ja, men det kan jag nog ändå hålla med dig om. Det är ju rörigt. Vilket man kan vila i. För ibland blir påskdagen så mycket bara det här med fest och glädje. Och att det ska liksom ta upp allt. Men att det i den här texten visar att det inte är så enkelt som vi kanske får att framstå som. Utan att det ryms mycket i glädjen också.
Precis. Och jag tänker man skulle kunna dra en analogi till våren. Våren är en tydlig analogi till uppståndelsen och det som varit dött föds på nytt och grönska och sådär. Men ibland så pratar man ju också om vår deppighet eller vår depression. Att det blir så ljust och det blir så mycket på en gång att vi inte riktigt klarar det. Och det finns i den här texten och det tycker jag det är skönt.
Mm, jag tycker att den har flera likheter med Jesus på Härlighetens berg. Eller den söndagen. Mm. Vad heter den söndagen nu igen?
Kristi förklaringsdag.
Kristi förklaringsdag. Mm. Jag tycker att de är väldigt lika de här dagarna kring det här. Hur det blir någon sorts livskris av att man följer någon som man tror man vet vem det är. Men man kan ändå inte riktigt förstå det. För att det är bortom all logik.
Mm.
Och sen när det väl händer någonting som är just det här gudomliga så kan man inte förstå det. Och det bara blir någon sorts dissonans med ens inre och det som händer. Det blir lite kris. Jag tänker att det är lite våren också.
Mm.
Man levt i mörkret och sen helt plötsligt så ska man kasta sig ut i ljuset och i våren.
Mm. Ja, men är det inte så att förändring alltid, även om det kan vara en positiv förändring, så innebär förändring alltid kris. Och alltid i någon form smärta eller oro eller ja, att det skälver på något sätt. Och krisen kan vara positiv, men den skakar om oss.
Ja, man måste ju lämna något.
Mm.
Ibland kan det vara att man offrar något. Men det kan också vara just det att man måste lämna någonting som man känner till för att ge sig ut i något okänt.
Mm.
Så ja, så blir det med all typ av förändring också.
Mm. Jag tänker också på meningen han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom som han har sagt er. Han går före er. Det på något sätt så förutsätter det att Gud har varit där kvinnorna är, där vi är just nu. Men vi följer i fotspåren. Att det Gud är inte bara den uppståndne Kristus. Gud är också i det som inte är uppståndet än. Det som inte är löst än. Det som inte är fullbordat än i våra liv. I det bräckliga och såriga. Och till och med döda. Där är Gud och där har Gud varit. Men i rörelsen mot uppståndelsen. Så går han före.
Jag tänker att det, man tänker ju ofta att liksom påskdagen handlar så mycket om hopp. Att så här nu, man har hoppet om uppståndelsen, hoppet om ett evigt liv, hoppet om allt det här. Man kanske kan prata om så här, hoppet i mörkret. Hoppet i det svåra. Men jag tycker att den här texten handlar ganska mycket om så här, löftet. Alltså så här, hur vågat lita på den här mannen då, eller ängeln kanske vi skulle säga, i den tomma graven som säger det här, att det finns, man litar på det löftet. Att absolut så ryms hopp i det, men tillit känns också som en så stark känsla när man, för det är inte alltid man känner hopp, även fast man vet att Gud och hoppet finns i situation. Så känns löftet ibland tryggare.
Mm.
För det är ingen garanti. Men man litar ju ändå på att man ska, den man följer. Om man följer Gud. Så litar man på att Gud håller sitt ord.
Mm. Och är det inte också, inte tilliten också lite mer handfast på något sätt. Än hoppet. För hoppet kan bli, om man kanske drar det lite längre, att hoppet kan bli glättigt och ja, men lite ja, glatt och hoppfullt och sådär. Men i tilliten så finns det är liksom ett krampaktigt att hålla fast vid någonting. Och där ställs kanske krav på mig. Att lyssna till den som talar till mig, att lita på det. Men ja, det är mer greppbart på något sätt.
Ja, men det håller jag med om. Det är verkligen.
Och det är just det som de andra lärjungarna inte gör. De litar inte på Maria när hon kommer och berättar.
Men det tycker jag är spännande i den här texten. Alltså, oavsett om de tror på det eller inte, så har det ju fortfarande hänt.
Mm.
Det tycker jag är spännande, för att vi lever ju så himla mycket i tiden efter, när man vet att det har hänt. De vet ju inte det. Fakta är ju fakta på något sätt här. Att han har uppstått. Han har visat sig.
Mm.
Men de tror inte på det. Men då spelar inte deras tro någon roll i det här sammanhanget.
Nej.
För det ändrar ju inte det som har hänt. Ja, det ändrar inte det som har hänt. Och det tycker jag också är så här härligt, att jag behöver inte själv känna hopp. Jag behöver inte vara den som alltid tror. Jag kan få tvivla. Jag kan få sörja. Jag kan få vad det nu än kan vara. Men det ändrar inte faktumet att så här, Jesus har uppstått.
Nej.
För min skull.
Nej.
Det beror inte på mig och vad jag tror just nu. Det kan man verkligen vila i.
Mm. Precis. Och samtidigt så, kvinnorna som kommer till graven, jag ser framför mig att deras tro är benhård.
Det tänker inte jag.
Du gör inte det?
Nej.
Men just den här reaktionen att då lämnade de graven och sprang därifrån darrande och utom sig. De sa ingenting till någon, för de var rädda. Att det var det liksom deras tro, och där blir tron kanske inte något. Att vara rädd i relation till sin tro, det kanske inte är något enkom positivt. Men att de har vissheten om att någonting har hänt.
Mm, jag tolkar det som att, eller när jag läser det, så är det ju så att det är väldigt mycket smärta.
Mm.
Och väldigt mycket sorg.
Mm.
Det här känns långt ifrån påskdagens gudstjänstfirande på något sätt. För mig är det mycket smärta att de är i kris, alltså de är i sorg. Och så möts de av det här. Jag tänker själv som människa, om man är med om något sånt här. Man är med om en närstående som går bort, och allt man önskar är att de ska komma tillbaks på något sätt.
Mm.
Och så är man i den här situationen där det är en ängel som kommer till en och berättar att personen har uppstått.
Mm.
Det så skulle jag bli jätterädd, för att jag inte förstår vad det är som händer.
Mm.
Men också att jag tror att mina känslor bara skulle vara kaos.
Mm.
Att jag skulle vara rädd för det som har hänt, och är rädd för mina känslor och hur man ska hantera det. Kanske inte att de inte tror, men mer av den här krisen vi pratar om.
Mm.
Och kaoset. Det inre kaoset. Det läser jag in.
Men kan inte tro vara inre kaos också?
Jo, det kan det ju för sig vara. Det var ju som vi pratade om, det här med
att just bli rubbad och omskakad i grunden. Ofta ser ju inte vår tro kanske ut på det sättet. Men ibland är den ju sån. Att den verkligen skapar inre jordbävningar och känslovågor.
Mm. Men då tänker jag ändå inte att deras tro på något sätt är så fast.
Nej.
Och självklar. Jag tänker ändå att det är vånda.
Mm.
Liksom.
Ja, självklar är det nog inte. Men jag tänker nog mer så att det är någon slags urförståelse på något sätt av tillvaro. Men jag vet inte. Det är
Men det beror ju också på vad man menar med tro. Alltså, ja, jag precis. Tror ju inte att de inte tror på Gud eller tror på Jesus förmåga kanske. Men det är som att det är för bra för att vara sant.
Mm.
Hur kan det här på riktigt ske?
Mm.
Och då är man tillbaka på Kristi förklaringsdag.
Mm.
Med krisen, mm. när man bara inte kan greppa liksom.
Mm. Jag tänker också att det är, för Kristi förklaringsdag är ju, för mig är det mycket liksom det heliga möt på jorden på något sätt, ögonblick av helighet. Och det är ju det som händer här i någon slags upphöjt till 1000 kanske i förväntningar. Som man inte trodde man hade helt plötsligt infrias på något sätt.
Mm. Men jag gillar att du pratar om att det är så här heligt upphöjt i 1000 eller vad du sa. För att
ja.
Den känns ju inte så. Alltså, jag tycker perspektivet är väldigt mycket jorden här och nu.
Mm.
Och då blir det väldigt mycket heligt fast i liksom grottan. Alltså i den här graven, mm. i det här det smutsiga.
Mm.
I liksom blodet som finns kvar i grottan, i den kalla stenen.
Mm.
Att då finns det heliga så otroligt långt ner på marken.
Mm.
Det är inte högt upp på ett berg i någon sorts liksom ljussken. Utan verkligen nere på marken.
Mm. Jag tycker också att kvinnornas fråga till varandra. Vem ska rulla undan stenen från graven åt oss? Jag vet inte riktigt hur man läser det. Tänker du något speciellt när du läser den frågan?
Det känns som att det är en sån fråga som öppnar upp för väldigt mycket tolkning. Alltså mm. det kan vara så himla enkelt som att det är omöjligt att få bort stenen.
Mm.
Det bara är omöjligt att få bort stenen för att komma in. Och så är inget mer med det. Men det kan liksom tolkas i all oändlighet som så här hindren för att nå Kristus eller hindren för att förstå vad som händer, eller det kan bli mycket av den. Men jag tror att jag i min egna läsning tänker som ganska vardagligt. Mm. Det är ett problem.
Det är en tung sten.
Det är en tung sten.
Ja, för jag tänkte liksom att just det här att vi så ofta gör oss problem. Eller jag kan lätt bli sån. Att jag ställer mig frågor. Hur ska jag lösa det här? Hur ska det här fungera? Hur kommer jag lyckas med detta? Eller hur ska vi lösa det här? Och verkligen så skapa problem innan de uppstått. Eller konstruera problem innan jag har fått se dem med egna ögon. Eller så är det bara en väldigt tung sten.
Ja. Men att det är också ett problem. Alltså det blir att de hade ju kunnat lyfta frågan när de var framme lika gärna. Så
mm.
jag tänker att din läsning är ju helt rimlig. Eller tolkningen är helt rimlig liksom.
Mm.
Men att det är det som också... Den här frågan är det som förutsätter chocken av att den är borta.
Ja.
Hade frågan inte funnits så hade det ju inte varit lika mycket av en chock.
Nej.
Att liksom redan där... börjar någon sorts osäkerhet hos dem.
Mm. Jag har läst en text av Sofie Söderin som ligger på hemsidan Katakomb, där hon resonerar kring hur vi pratar om påskdag i pandemin. Vad tänker du kring det? Kan vi prata påskdag upp mitt under tredje vågen?
Absolut. Inför idag så läste jag några predikningar från förra årets påskdag. När det hade gått drygt en månad nästan. Mm. Kanske var 2 månader. Och om påskdagen precis i början av pandemin, när man inte visste vad som skulle hända. Man pratade om karantän och smitta och ovisshet. Och nu när man läser det idag känns det som att Jag blir förvånad själv när jag läser och tänker så här: gud, vi visste ingenting.
Nej.
Vi pratar om liksom ett par månader. Och då lyfter man krisen. Att det var en riktig kris. Och nu har vi levt med det här ett år. Vad lite vi visste.
Mm.
Det känns som att det är evigheter sedan. Men att det finns väldigt mycket att hämta i påskdagen kring pandemi i alla fall och kring liksom kris och katastrof. Och det går in lite det vi redan har pratat om, att det här handlar om tvivel, om Kristus väldigt mycket på marken, i det mänskliga, övervunnit sådana mänskliga grejer, att det blir väldigt här och nu.
Mm.
Och att det här med hopp och Guds närvaro, allt det finns även fast vi inte tror på det.
Mm.
Eller ser det. Mm. Eller ens vågar närma oss det liksom.
Mm.
Och det är ju otroligt mycket tröst i.
Mm.
Också på en påskdag under pandemin.
Mm.
Vad tänker du?
Nej, men jag tänker lite dels det som vi sa innan, att Kristus går före oss. Vilket för mig tydligt innebär att Kristus också är och har varit där vi är just nu. I kris, i pandemi. Biskopen i Göteborg, hon har ju som valspråk, vår Gud bär sår. Och sår är ju blodiga och sådär, men det känns som att det är mycket i vårt samhälle och i våra liv som är sårigt just nu. Det är halvt, det är otillräckligt, vi känner oss instängda och vi tror på en Gud som är i det och som delar den tillvaron. Så tänker jag. Och för att knyta an till det vi pratade om innan, att tilliten är också en viktig del av det vi är i nu. Att gå runt och vara hoppfull hela tiden. Det tror jag inte vi orkar som människor eller kan som människor. Men att trotsigt hålla fast vid en tillit, det tror jag påskdagens evangelium kan ge oss.
Jag tror också det speglar väldigt mycket som det är, alltså så tiden just nu.
Mm.
Man vet att det har kommit vaccin, men jag har ju ingen som är så här. Man pratar inte om hopp. Alltså även fast vi vet att så här vaccinet kommer, så vågar man ändå inte hoppas.
Nej.
Utan det är en så här tillit. Ja, men jag litar nog ändå på att det kommer bli bra.
Mm.
Om jag litar på att hur det nu än blir, så kommer det bli bättre.
Mm.
Det kommer ljusna. Men hoppet är inte det liksom mest centrala just nu. Det kanske var det då för ett år sedan. Men man orkar inte hoppas. Alltid.
Nej, och den här frågan, vem ska rulla undan stenen åt oss? De där frågorna har kanske lite tystnat nu. Att vi har redan ställt de frågorna till oss och nu är det mer en tillitsfull väntan.
Ja.
Men Sofie skriver ju också om påskdag i klimatkris. Skulle man kunna läsa den här texten ur ett ekoteologiskt perspektiv?
Ja, det beror ju på lite hur man definierar ekoteologi. Det känns som att det rymmer väldigt mycket, fast också exkluderar väldigt mycket.
Mm.
Det beror på vad vi ställer för frågor till texten.
Mm.
Det är ju på något sätt liksom där man får börja. Man kan kolla på det liksom etiskt. Så här, vad finns det för, finns det en etik i texten som lär oss någonting om hur vi ska förhålla oss till skapelsen och klimatet? Finns det någonting som säger hur vi ska förhålla oss som individer? Eller på någonting, liksom, något större perspektiv? Det som är svårt i liksom ekoteologiska läsningar är väl just det här mitt egna ansvar. Mm. Eller vårt mänskliga ansvaret. Och just så här, hoppet på på Gud. Det är ju lätt att säga, men jag hoppas på uppståndelsen, jag hoppas på det eviga livet, jag hoppas att Guds rike kommer komma oavsett vad som händer på den här planeten. Och då kan ju helt plötsligt värnandet om skapelsen bli mindre intressant.
Mm.
Och då vill jag ju lyfta upp, då vill man ju få in individens ansvar i det här, att så här, men vi som människor måste ta hand om det vi har fått av Gud. Alltså gåvan av Gud ska vi förvalta utan att bli moraliserande.
Mm.
Och den här spänningen är svår att liksom röra sig mellan eller liksom balansera på även i läsningar som den här. För här handlar det just mycket om det här att jag behöver inte göra så mycket, jag kan ändå vila i att Gud finns här för mig.
Mm.
Och det kan vara otroligt lindrande i så här klimatångest. Att jag måste lita på att det finns en ljus framtid. Eller det finns ett löfte om det i alla fall. Som jag kanske kan våga hoppas lite på. Det finns i den här texten, tänker jag. Men också det här med såren, med det mänskliga, med jorden, med mörkret, att Kristus liksom är så mycket människa och så mycket precis som vi liksom, vi är ju djur liksom, precis som alla andra djur kommer vi ju dö, och precis det gjorde också Jesus.
Mm.
Vi är ett i skapelsen. Och det gör någonting mer när man tänker det perspektivet också, tycker jag. Vad tänker du?
Nej, men jag tänker, precis som du säger, att den här texten kan lindra vår klimatångest. Och samtidigt, för att återkomma till den här rörigheten som jag upplever i slutet av texten. Där finns det ju också någonting som drar, någonting, Kristus drar i lärjungarna. När de inte förstår. Och han förebrådde dem deras otro och halsstarighet. Som vi pratade om innan. Det finns ju någonting som drar också. Någonting som uppmanar. Någonting som kallar på vår uppmärksamhet. Som inte är... Som jag upplever är tvärtom mot att rikta blicken upp mot himlen. I någon sån klassisk dualistisk syn. Utan istället rikta blicken framåt, neråt, jorden, din medmänniska, hela skapelsen. Så det finns också, man kan också läsa in en uppmaning i texten. Att sitta inte här och gråt, jag är här.
Absolut. Ja, även fast, ja, för om man Kristus perspektiv på det liksom, är ju just att tro på mig, tro på det som har hänt.
Mm.
Det är ju väldigt starkt. Men också just det här med blicken. Jag tycker det är viktigt att ha just det. Att blicken inte ska vara uppåt. Utan framåt och neråt.
Mm.
Det är där undret har hänt.
Mm. Nere i graven.
Ja. Jo, men när man pratar om blicken. Alltså att blicken ska vara framåt och inte uppåt. Den här texten handlar ju också väldigt mycket om rörelsen, just rörelsen framåt.
Mm.
Alltså där man lämnar det gamla för en helt ny verklighet som man inte vet. Man vet inte hur den kommer se ut eller vad det kommer vara. Det var liksom någonting om den. Men man vet bara att det gamla ligger bakom oss och någonting har hänt. Och det är också någonting som den, liksom, den rörelsen, den insikten känns ju som att den också är väldigt relevant nu under pandemin. Jag lyssnade på ett föredrag med Mary Robinson och hon pratade så himla mycket om det här att vi måste bygga framåt. Alltså vi kan inte bygga tillbaka. Vi kan inte komma ur pandemin och bara gå tillbaka till hur det var förut. Vi kan inte resa på samma sätt. Vi kan inte flyga på samma sätt.
Mm.
Det här är en möjlighet att bygga upp världen för framtiden som vi vill ha det.
Mm.
Att det är smärtsamt, det är tomhet, mycket rädsla.
Mm.
Men att där finns också möjligheterna. Och det finns i den här texten. Det hoppet och den uppmaningen som kan liksom ge på något sätt lite kraft och energi känns särskilt viktig i år.
Mm.
Det är inte viktigt, eller det är alltid viktigt att prata om Jesu uppståndelse, absolut. Men att prata om det utifrån perspektivet möjligheter, framtid, det nya kommer, tror jag känns viktigt för i år.
Verkligen. Och den rörelsen du pratar om, att och där tycker jag att vi fångar hoppet ändå. Om vi har pratat om tilliten innan, så är det om något hoppfullt. Att vi är i en rörelse som på något sätt både går framåt och uppåt och mot en klarare blick på världen, och framförallt utifrån ett klimatperspektiv.
Mm.
Och hållbarhet ur andra aspekter, tänker jag. Både socialt, ekologiskt och individuellt kanske.
Mm.
Hur vi lever våra liv. Tack Stina.
Tack själv.
För att du ville vara med i Tolkning pågår. Och till dig som lyssnar, tack för att du har följt med hela vägen. Vi hörs snart igen. Hej då!